mig att han ska behöva gå till andra butiker. Det är ju klart att vi behöver anpassa oss ännu mer här nu då, så att vi ska fixa detta.
Det var P4 Sjuhärad som intervjuade Klartextsreporter Malin Haag. Den här veckan är det många som slutar gymnasiet och tar studenten. 90-åriga Dora Piana Day bor i Västerås och varje år brukar hon titta på när studenterna springer ut från skolan.
Det är roligt att se det. Lite gladare man blir när man kommer och tittar på studenterna. Ibland jag har också studenter, men inte i år. Men annars, jag har 11 barnbarnens barn. Inte barnbarn, barnbarnens barn. 11 stycken.
Blir du glad av att vara här på studenten?
Ja, jag blir glad att se dem. Jag vinkar och jag säger hej, 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 hej. Hoppas att de har en bra framtiden nu när skolan ska sluta.
Ska du komma nästa år också?
Hoppas att vi ses nästa år.
Reporter var Samira Jonsson Orfanidis på P4 Västmanland. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.
Här är Ekot med nyheter. Större beställningar över längre tid, det är en av punkterna i regeringens strategi för att få upp tempot i svensk försvarsindustri. Och så här säger försvarsminister Paul Jonsson om varför det här är så viktigt.
Då vet försvarsföretagen att det kommer att komma ordrar som gör att de kan skala upp sin produktionsförmåga.
Att få upp ett högre tempo återkom ett antal gånger då regeringen presenterade sin strategi för försvarsindustrin. Ett högre tempo hoppas man också ska sänka de bitvis skenande priserna på exempelvis artilleriammunition. Man vill också satsa på försvarsuppfinningar och göra det enklare för nya företag att ta sig in på försvarsområdet. Samtidigt som regeringen vill satsa på den svenska industrin vill EU satsa på fler gemensamma försvarsbeställningar. Stora beställningar som kan gå till exempelvis Tyskland eller Frankrike. Men det är inget som oroar Paul Jonsson.
Svensk försvarsindustri har en stark konkurrenskraft. Med dagens besked så hoppas jag att den ska kunna bli ännu mer konkurrenskraftig. Både när det kommer till ökad produktion av försvarsmateriel men också ett ökat samarbete och en ökad innovationskraft.
Försvarsminister Paul Jonsson där, Mikael Eriksson var reporter. Regeringen har beslutat att ta bort datum för beslut om licensjakt på varg. Ändringen gör det möjligt att fatta beslut om licensjakt på varg senare än den 1 oktober som är slutdatumet för närvarande. Och det här innebär att länsstyrelsen får större möjlighet att skaffa aktuell information om varje revir som sedan används som underlag till själva beslutet om licensjakten. Norsk polis ska i framtiden få bära vapen på permanent basis. Det här beslöt en bred majoritet av ledamöterna i det norska parlamentet idag. I flera år så har det inte funnits någon majoritet för att polisen i Norge alltid ska få bära vapen. Men flera partier, bland annat norska Centerpartiet, Høyre och Arbeiderpartiet, har nu ändrat uppfattning. Det rapporterar NRK. 122 miljoner människor befinner sig på flykt. Det här enligt FNs flyktingorgan UNHCR. Det är cirka 1 miljon färre än rekordsiffran förra året i slutet av förra året ska jag säga. Men antalet människor som är på flykt på grund av krig, våld och förföljelse i världen är fortfarande ohållbart högt, skriver UNHCR. I Japan så är det brist på ris och priset har nu nästan fördubblats det senaste året. Och risbristen den har nu blivit så allvarlig att regeringen där tvingas ta av ris som sparats för nödsituationer i landet. Japans jordbruksminister har nu fått i uppdrag att utreda varför det är brist på ris. En av orsakerna som har identifierats så här långt det är en dålig skörd på grund av värmebölja för förra året. Ekot, Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Nu ska vi lämna över till Louise Epstein med gäster och det här är en återutsändning från i förmiddags.
USA:s hälsominister Robert F. Kennedy Jr. Han menar att det pågår en så kallad autismepidemi i USA och han har gett myndigheten National Institutes of Health i uppdrag att presentera ett svar på varför det har blivit så här. Initiativet som kom i april fortsätter att väcka debatt och resultaten de ska presenteras i september. Vad beror det på att autism har blivit en het politisk fråga? Och hur sannolikt är det att Kennedys utredning ska komma fram till något helt nytt på 5 månader? Det här är Förmiddag med mig, Louise Epstein. Välkomna och var med! Välkommen Karin Henriksson, journalist och författare som bevakat amerikansk politik under flera decennier. Hej!
Hej, tack!
Vad tycker du man behöver veta om Robert F. Kennedy för att förstå varför han har fått jobbet som hälsominister i USA?
Ja, först och främst får man ju förstå då att han är känd sedan barnsben. Alla vet ju vem han är. Men han har varit jurist och engagerad i miljöfrågor i hela sin karriär. Men sedan ungefär 20 år tillbaka har han varit en av de främsta och mest profilerade vaccinskeptikerna i USA. Och han försökte då ställa upp i presidentvalet 2024. Och först som demokrat, sedan som oberoende, och det gick inte så bra. Och då närmade han sig Donald Trump, som väl blev kanske lite smickrad över detta. För att det är då inte så dumt kanske att få med sig någon från en känd demokratisk familj i sin inre cirkel. Och sen utnämnde han honom till hälsominister.
Men är det därför han får jobbet? För att han var liksom någon som Trump behövde i sitt gäng?
Ja, ja och nej skulle jag säga. Det var väl en fjäder i hatten för Trump att kunna locka in honom. Men också, det här var ett arv också efter pandemin med de motsättningarna som rådde om vaccin och om munskyddstvång och så vidare. Så att det fanns väljare som tilltalades av Kennedy som del i Trump-kampanjen.
Men har han inte tonat ner den här vaccinkritiken lite grann?
Ja, det har han naturligtvis gjort. Det var väl nödvändigt. Men när man tittar på då vad han gör nu som minister så verkar det som att det kanske inte satt så djupt de där ändrade åsikterna.
Välkommen Sven Bölte, psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet. Du har forskat om autism i väldigt många år. Hej!
God morgon!
Hur reagerade du när du fick höra om Kennedys plan?
Ja, det var ju, kan man säga, ett skratt som fastnar i halsen. Å ena sidan förstår man ju att det är helt orealistiskt och naivt att säga något sånt när man pratar om 5 månader, vad man vill uppnå. Alltså om man kan forskning och autismområdet vet man ju att det kan inte fungera. Men å andra sidan har vi också sett att regeringen redan har påverkat den fria och konkurrensutsatta forskningen och har påverkat autismforskning. Man har plockat bort pengar, man försöker styra, så det väcker ju oro kan man säga.
Men det är ju så här att den här utredningen har ju sagt att vi ska börja om från början. På vilket sätt är det problematiskt tycker du?
Men eftersom man ignorerar den forskningen som finns, som är ganska väl etablerad, man tror inte på etablerade forskare, etablerad forskning, och jag ser inte att det finns nya hypoteser eller nya metoder som skulle kunna göra skillnad.
Och samtidigt då, alltså diagnoserna ökar och vi ska liksom prata mer om det. Kan du inte alls förstå Kennedy att han tycker att det är jobbigt att diagnoserna ökar och han vill ha ett svar?
Det tycker jag absolut, men vi har ju andra hypoteser kring varför diagnoser ökar. Då kan man ju prata och undersöka dem.
Karin Henriksson, det här initiativet, hur togs det emot i USA när det kom i april?
Ja, på många sätt. Det som sen säger att det var ju chockerande då i den vetenskapliga communityn så att säga. Men och även bland autistiska, alltså talesmän för människor som har autism, de var också chockade över detta och pekade på att det finns forskning. Varför inte gå vidare på det? Men också föräldrar som har autistiska barn som letar desperat efter en lösning och förståelse för sina problem. Så det får man också väga in kanske. Att det finns en grogrund för de här tankegångarna.
Mm. Men var det ingen som tyckte att ja, men underbart, nu ska vi få svar på den här frågan?
Ja, föräldrar, många som har uttalat sig i intervjuer och tackat Kennedy för att han gör detta. För de tror kanske på detta eller så letar de desperat efter en förklaring.
Mm, så lite kluvet där.
Ja.
Mm. I april så kom också motsvarigheten till svenska folkhälsomyndigheten i USA, CDC, med en rapport om vad de ökade autismdiagnoserna beror på. Och då handlade det bland annat om förändrade diagnosmetoder. Men Kennedy, han valde att bortse från den här rapporten. Sven Bulte, vilket är det främsta skälet till det, tror du? Att CDC, deras rapport, fick inte vara med liksom.
Men man tror inte på sina myndigheter längre. De har ju ganska bra data, de har experter, och det som de säger ligger inte i linje med de teorierna och antaganden som Kennedy har. Så det är antagligen skälet.
Det är antagligen skälet. Mm. Men kommer CDC kunna liksom fortsätta jobba som de har jobbat tidigare? Vad tror du?
Jag är ingen expert på exakt hur amerikanska myndigheter arbetar, men de är ju CDC, Center of Disease Control. De är ju väldigt inflytelserika, och det är de som publicerar varje år också hur många diagnoser som ställs i USA. Det har alltid varit väldigt, de har ganska mycket auktoritet.
Mm. Karin Henriksson, hur såg den politiska diskussionen ut i USA efter att Kennedy valt att helt bortse från CDCs rapport?
Ja, det är väldigt många som påpekar att det här är ett led i Trump-administrationens misstänksamhet mot vetenskapen, så att säga. Och sen ute i samhället finns det också människor som gillar konspirationsteorier, som menar att ja, det är klart att staten, så att säga, statligt anställda forskare har ett intresse av att gömma det här. Och de välkomnar väl att det är en annan typ av personal som har kommit in, men på det hela taget är det ju mycket oroande det som pågår. Mm. Och totalt handlar det om 20 000 forskare som har då avskedats från de här myndigheterna. Och det är ju en enorm förlust i expertis och kunskap och fakta. Så det har ju bara gått 4-5 månader hittills, men det är bara början. Vi vet inte vad som kommer
många
hända.
Många har avskedats. Men Sven Bulte, du sa något intressant innan, att du tycker att 5 månader är väldigt kort tid. Mm. Att om man nu känner till hur forskning funkar så kommer det här inte gå. Mm. Vad är det man behöver veta om forskning för att förstå varför 5 månader är kort tid?
Alltså om man vill starta ett forskningsprojekt, då måste man först göra en forskningsplan. Man måste ha sin hypotes, man måste planera allt. Och det tar ett antal månader, sen måste det här ju etikgranskas, det brukar ta en liten tid. Sen måste man få allt på plats, så att, alltså bara att rigga forskning brukar ta kanske ett år.
Ja, så 5 månader är verkligen kort tid. Men för en månad sedan då så berättade demokraten och Trump-kritiken J.B. Pritzker, som är guvernör i Illinois, att han inte vill låta Kennedys forskare få tillgång till delstatens autismstatistik. Vad handlar det här om?
Ja, det handlar ju om då politiska motsättningar och synen på staten. Och där är då demokraterna annorlunda. De tror på vaccin, de tror på statens roll, de tror på vetenskapen. Men det verkar inte vara någon annan demokratisk guvernör som har följt efter. Men det är bara början, kan man ju säga. Men om jag får nämna en faktor till som spelar in här, som är rent politiskt, det är nämligen budgetfrågan. Och där tycker då många talesmän för autistiska barn, autistiska vuxna, att forskning, visst, men vad som behövs är mer pengar till hemsjukvård och liksom, ja, skolgång och så vidare. Och där finns det då planer på att dra ner budgeten. Så det är en annan sida av detta.
Sven Bulte, autism har ju funnits länge. Varför blir det debatt just nu?
Alltså, jag tycker att framförallt i USA har det alltid varit ganska mycket debatt. Mycket, mycket mer än det här. Alltså, presidenter tidigare, både Bush och Obama, hade ju stora nationella program också. Autism Acceleration Act och Autism Combat Act. Man satsade alltså jättestora pengar på allt möjligt. Så USA har det stort, och även den här debatten kring vaccin har varit mycket, mycket större. Men skillnaden är ju nu att dessa kritiska röster har ju fått makt. Och det är väl skillnaden, tillsammans med att det ställs många fler diagnoser. Men även det sedan kanske 20-30 år.
Mm. Men vad tror du beror på att det blir, att debatten, även om det har varit en stor fråga tidigare, varför är det ännu hetare nu? Vad tror du det beror på?
Men eftersom man vänder upp och ner på saker, alltså man vill inte acceptera gängs forskningsresultat längre, och det blir ännu större motsättningar än tidigare.
Men alltså, vad beror det på, tror du, att autism är en större fråga i USA än i Sverige?
Ja, det är en jättebra fråga. Det är en kulturfråga. Jag tror också att vi i Sverige har en lite annan syn på funktionsnedsättning och förstår att det är funktionsnedsättning. Medan i USA har man lite den här idén att man måste typ patologisera allt. Och då blir det helt olika synsätt. Alltså, å ena sidan i USA vill man tror att det finns ett problem som man kan typ fix it. Och i Sverige tycker man väl att funktionsnedsättning är någonting som är ett samhällsansvar som man kanske inte kan besegra.
Karin Henriksson, vad tycker du säger om amerikansk politik just nu? Att autism har blivit ännu mer föremål för politisk diskussion?
Ja, jag håller med Sven här att det är skillnad i synsättet, och jag har också alltid varit förvånad över att det har talats så mycket om autism under alla år jag har bott i USA.
Har
men
det?
Inte så, ja, det har det. Men inte så mycket här i Sverige. Det finns ju till och med en film som heter Temple Grandin som alla borde se faktiskt. Som handlar ju om en autistisk kvinna och hur hon genom sina egna upplevelser kan dela med sig så att man förändrar hur kor eller boskap förs till slakt på ett humanare sätt, om man kan säga så. Så nej, jag vet inte. Jag tror att det hänger ihop med att det är en kvardröjande effekt av pandemimotsättningarna och polariseringen i samhället. Det var väldigt intensivt då mellan då röda, så att säga, republikanska delstater och blå delstater. Och det var en enorm hat mot åtgärder i vissa på vissa orter. Och det där lever kvar, så jag tror att det kanske är vilda bakgrunden till diskussionen nu, plus att det är de här nya rapporterna då om ett ökat antal autistiska barn.
Men vad säger dina amerikanska kollegor? Är de förvånade över att diskussionen har blivit ännu mer intensiv nu?
Alltså jag var precis under våren på en stor, den årliga stora autismkonferensen i Seattle. Mina kollegor är ganska, de är paralyserade, de är typ chockerade. De trodde inte att det skulle bli så allvarligt så fort. Det är många som är rädda, det är många som vågar inte säga någonting på sin universitet. Man plockar bort deras anslag. De är djupt oroade, men man hoppas på att de kommande valen, att det kommer hända saker. Man hoppas faktiskt att det kommer bli ekonomiska konsekvenser i det här landet av regeringens agerande, så att det går över. Alltså, man är chockerad faktiskt.
Men det måste finnas någon kollega som tycker Trump är bra.
Nej, jag känner faktiskt ingen.
Okej.
Okay. Eller de säger inget.
Jag kan bara tillägga här att det var ju väldigt kontroversiell utnämning redan från början. Han fick ju igenom, Trump fick igenom då utnämningen av Kennedy i senaten med minsta möjliga marginal nästan. Och nu slår ju det tillbaka då i synnerhet på en senator, Bill Cassidy från Louisiana, som var den som fällde utslagsrösten, så att säga. Och han är läkare. Och han sa då innan han röstade för Kennedy att ja, han har lovat mig att han ska inte driva den här frågorna på det sättet han har sagt. Men nu får Cassidy äta upp detta.
Det här är förmiddag som idag handlar om vad det beror på att autism har blivit en het politisk fråga i USA. Gäster är autismforskaren och professor Sven Bölte och Karin Henriksson, journalist. Innan vi pratar mer om vad det beror på att autismdiagnosen har ökat och hur troligt det är att Kennedys forskningsprojekt ska komma fram till något helt nytt, så tycker jag att vi ska lära oss lite mer om själva diagnosen. Sven Bölte, vad är autism?
Ja, mycket svår fråga, men jag försöker göra det så enkelt som möjligt.
Jag tror du kan.
Jag hoppas det. Så det har, autism har någonting att göra med en annorlunda hjärnutveckling, en annorlunda utveckling av centrala nervsystemet, funktion, mognad etc. Och det gör att man har ett annorlunda sätt att tänka, uppleva, bearbeta information, uppfatta.
Hur då annorlunda? Vad är det som är annorlunda?
Ja, men det är annorlunda är att man har svårt med socialt samspel. Man vet inte vad andra kanske förväntar sig, vad de vill. Man behöver väldigt mycket tydlighet för att förstå andra. Det är svårt att kanske känna sig in eller tänka sig in i andra. Det är kanske svårt att förstå sociala sammanhang. Man har ett större behov av rutiner, kontinuitet. Man har kanske också svårt att förstå sig på sig själv, hur man fungerar, vad man behöver och inte behöver, vad som tar mycket energi, vad man kan och vill. Och det gör ju att det är svårt att navigera vårt samhälle, att förstå, att prestera, att motsvara de förväntningar och krav som samhället har.
Men det här du beskriver då, att man har lite svårt att förstå hur andra är och hur man själv är, så det är någonting som alla kan känna igen sig lite. Så då undrar jag, hur går det till att ställa en autismdiagnos? Vad är det för något som måste vara uppfyllt för att man ska få diagnosen?
Ja, det är helt rätt. Alltså, vi antar ju också idag att autism inte är en sjukdom. Det är väldigt viktigt att förstå att autism, vi anser att det är en funktionsnedsättning. Det är något annat. Jag tror också mycket missförstånd kretsar lite kring det. Så för att få en diagnos måste man ju uppfylla diagnoskriterier som har definierats i diagnosmanualer som kommer från WHO, alltså Världshälsoorganisationen, eller från APA, American Psychiatric Association. De är ganska överensstämmande. Och där säger man att det måste finnas symptom inom social kommunikation och social interaktion, alltså annorlunda sätt att bete sig i ett sådana sammanhang. Det måste finnas repetitiva beteenden, stereotypa beteenden, även så här känslighet gentemot vissa intryck. Och det viktigaste är att det måste leda till en så här kvalitativ, en ganska distinkt och signifikant funktionsnedsättning i vardagen.
Så att det funkar inte som det ska, helt enkelt.
Precis, men alltså det är också utgångspunkten är ju i vardagen. Utgångspunkten är att det finns problem i familj, skolan, på arbetet, fritid. Och sen försöker man förklara vad är det som kan vara bakomliggande.
Mm. Men är det, alltså det ska ju heller inte vara övergående, det ska vara stabilt över tid.
Ja, alltså det här autistiska beteenden kanske aldrig går över, men konsekvensen det kan ha, det kan ju bli mindre, och där är ju väldigt viktigt, det hörde vi innan, att man får förståelse, stöd, bemötande, att man gör anpassningar, alltså att samhället gör någonting för att hjälpa till att en person kan bli en medborgare, kan man säga.
Men alltså nu kommer vi då till den riktigt heta frågan som en del tycker het. Vad är det som orsakar autism då?
Ja, alltså det är egentligen sedan ganska många år vet vi att det är gener som ligger bakom autistiskt beteende. Ungefär 80% av autistiska beteenden kan man förklara med gener. Vi pratar om heritabilitet, det är ett statistiskt begrepp. Och det är både sällsynta gener som kan uppstå så här spontant, som gör ganska stora effekter på autistiskt beteende, och sen finns det allmänna varianter som förekommer i allmän befolkning. Och sen finns det även lite plats för biologiska, alltså för miljöfaktorer, biologiska som herr Kennedy pratar om. Men det viktiga där är ju att det finns ganska många som diskuteras, och det finns ingen distinkt som sticker ut. Och det har väl ganska mycket att göra med alltså, hur många det är, vilken identitet, vilket samspel och hur de träffar på gener.
Mm. Men då för att det här ska bli tydligt, alltså 80% handlar om arv på olika sätt, 20% om olika miljöfaktorer. Mm. Vad kan det vara för några miljöfaktorer då så att det här blir konkret?
Ja, till exempel att man har lite äldre föräldrar spelar roll. Både äldre mammor och pappor har lite ökade sannolikhet att få autistiska barn. Det kan vara ganska mycket som händer under graviditeten. Ja, till exempel att man tar vissa läkemedel, röker, alkohol. Sen kan det vara diskuteras också när mamman har immunsjukdomar. Att immunreaktioner kan påverka fostret. Det finns miljögifter, det finns väldigt, väldigt många olika saker som diskuteras, men det finns ingenting som sticker ut. Va?
Nej, men det, man kan då, för att det ska bli tydligt, man kan slå fast att det råder ändå konsensus i forskarvärlden att 80% handlar om arv, 20% olika miljöfaktorer, men ingen faktor sticker ut som mer tung.
Det är absolut konsensus, ja.
Ja, det är konsensus. Mm. Bra, då vet vi det.
Ja.
Och det här är förmiddag och idag pratar vi om autism som har blivit ett omdiskuterat ämne i USA. Autismdiagnosen har ökat under de senaste decennierna i många länder, bland annat i USA och Sverige. Sven Bölte, vad beror det på?
Ja, stor fråga. Extremt många faktorer bidrar. Det första är ju att vi har en helt annan förståelse idag av vad autism är. Alltså för 30 år när jag började, det var det andra människor som fick diagnosen. Idag får även personer som har, kan man säga, mindre autistiska drag, alltså i citeringstecken mildare varianter, också diagnoser. Sen finns det mindre stigma. Det är inte så nedsättande längre att ställa diagnos, att ta emot den. Vissa personer försöker att driva på en egen utredning för att få diagnos. Inte minst för att få en diagnos idag är så extremt avgörande för om man får hjälp och stöd.
Till exempel i skolan.
Till exempel i skolan eller även på arbetsplatser. Sen har vi också bytt lite tradition att vi ställer fler diagnoser inom samma individ. Alltså vilket också ökar statistiken. Till exempel tidigare fick man enbart autism eller till exempel en ADHD-diagnos. Idag är det ganska vanligt att man får både och. Det driver statistiken. Vi ställer fler diagnoser bland kvinnor, tjejer, bland äldre, tidigare. Och det är bara ett axplock av saker.
För det som kan vara lite svårt då att förstå, det är så att de här symptomen som ger upphov till en autismdiagnos, de har ju inte ökat, det vet man ju. Men samtidigt har då diagnoserna ökat. Alltså vad tror du är det främsta skälet? Du nämnde några.
Men det främsta skälet är ju att, kan man säga, med lika förutsättningar har man i dagens samhälle en större effekt på funktionsnedsättning. Vi har idag ett mer komplext, krävande, snabbare samhälle som ställer ganska höga krav på våra förutsättningar, alltså våra kognitiva funktioner som vi säger. Och det kan mycket väl hända att det är så att samma antal autistiska drag gör idag i dagens samhälle mer svårigheter.
Men vad tycker du om att det är fler som får en diagnos? Är det bra eller dåligt?
Ja, det kan man inte säga.
Det är bra, det får du säga.
Ja, okay. Jag förstår, alltså det finns ju för- och nackdelar med det. Alltså en fördel är ju att fler människor som uppenbarligen har svårt med sin vardag får en typ av uppmärksamhet. Sen är det ju frågan lite grann var man drar gränsen och om vi kan använda diagnoser för att lösa alla människors utmaningar. Det måste finnas andra modeller, andra sätt att kunna hantera människors utmaningar och problem i vardagen. Det måste inte allt måste göras med en diagnos eller folk måste inte hamna i psykiatrin.
Kennedy menar ju att ökningen har varit helt extrem i USA och att det därför borde finnas någon oupptäckt miljöfaktor som ligger bakom. Finns det något, ligger det något i det här resonemanget?
Ja, men alltså, vad han inte förstår tror jag är att ja, det ställs fler diagnoser men nej, vi har ingen epidemi. Och det finns, vi hittar inget systematiskt samband med någon miljöfaktor som han vill då utreda. Och den här ökningen, det hittar vi inte.
Nej, så att vad är det främst han har missförstått så att det ska bli tydligt?
Jag menar, han har missförstått att vi inte har en epidemi, men vi har en epidemi på diagnoser kan man säga. Så det är något annat, alltså som du har redan sagt. Vi ser inte att det blir mer autism egentligen, men vi ställer fler diagnoser.
Ja, så är det i USA också. Ja. Ja. Karin Henriksson, hur har man pratat om det här i USA, alltså den här inriktningen på miljöfaktorer?
Ja, det finns det där också, ingår ju i bakgrunden att det finns många människor som tittar på miljön och som är oroliga och tycker det är gifter och tillsatser överallt. Och det gick också i Kennedys att han tilltalade många, att han var ju till exempel också gick till storms mot tillsatser i livsmedel som ju är förbjudna i Sverige, och det var många, särskilt mammor, som välkomnade att han fick en större roll i själva hälsodebatten. Men bland det har ju ökat medvetenheten om autism, och det finns många föreningar som då har fått ökad synlighet och kan föra fram sina åsikter, och det är naturligtvis bra måste man ju säga. Men Kennedy själv tycker jag, efter att titta lite mer på det här, är ju, han verkar inte ha så stor medkänsla med de här människorna som är drabbade, utan det handlar mer på något sätt om miljögifter och hans egen syn på kost och motion och så.
Robert F. Kennedy, han har ju då kallat autism för en tragedi som krossar familjer, och så här lät det i april.
Autism destroys families. More importantly, it destroys our greatest resource, which are children. These are children who should not be suffering like this.
Han sa också då att många som får en diagnos blir svårt funktionsnedsatta och de kommer aldrig kunna spela baseball eller få ett jobb. Sven Bölte, hur reagerar du på det här uttalandet?
Ja, alltså det är ju lite om att man demoniserar autism, och det är egentligen ingenting som man vill göra idag längre. Såklart har autistiska personer, olika, kan man säga, ja, nivåer av att de har stödbehov. Ibland är de väldigt, väldigt stora. Och det ställer såklart också till vardagen för familjer. Det brukar ta ganska länge att få vardagen på plats, och det är mycket energi som det tar. Men egentligen finns forskning på hur familjer tittar på sin situation, och många tycker ju ändå att det är berikande i förlängningen att ha autistiska barn, att man lär sig väldigt mycket om sig själv och livet, och att det finns för alla finns möjlighet att få egentligen ganska bra liv.
Men han sa också då att fullt fungerande tvååringar helt plötsligt kan bli allvarligt funktionsnedsatta efter att ha blivit utsatt för något i sin miljö. Finns det vetenskapligt belägg för att det är så här det kan gå till?
Alltså det är ju den tiden i livet när autistiska beteenden många gånger dyker upp. Alltså det är ju den här tiden i tidig barndom där det kommer, och sen är det ju, jag tror det här stora missförståndet är när det är något annat som händer samtidigt, då kopplar man det och gör ett kausal samband. Och det kan man inte göra. Det gäller till exempel för vacciner också.
Mm. Att ibland så finns det ingen direkt orsak mellan två saker som har hänt samtidigt.
Precis, och sen vet vi också att det finns som vi kallar för regressiv autism. Alltså då kan det vara så att man har först en ganska, kan man säga, typisk utveckling, och sen kan det hända också genetiskt betingat att vissa gener inte kommer igång, och sen att man faktiskt förlorar färdigheter. Så det kan också vara någonting som kan hända helt utan att det finns en miljöfaktor.
Mm. Men Karin Henriksson, hur vanligt är det att diagnosen uppfattas på det här sättet i USA, som vi fick höra Kennedy?
Det är en svår fråga, det är ju så stort land och det finns så många olika människor. Så att jag skulle säga att det finns då otroligt engagerade människor som ser det, som ser sånt som Sven säger, att det kan berika en människa. Men det är klart att det är ett hårt samhälle ofta många gånger, och har då föräldrar otroliga förväntningar på barnet att de ska gå på Harvard typ, då är klart att det blir upplevs som en motgång, och de ser kanske också framför sig ett liv där de själva måste stötta de här barnen så länge de lever. Så att det finns en oro och det är en nervositet, och det är en annan, det finns inte den tryggheten där som i många andra samhällen.
Nej, det är inte samma sociala skyddsnät som i många europeiska länder.
Nej.
Då kan det också ha effekt. Men Sven Bölte, i dagens autismforskning så betonas att det centrala är hur väl en människa fungerar i vardagen och inte själva diagnosen. Hur tycker du att det har påverkat synen på autism?
Jag tycker ju att det är helt rätt. Jag tycker att vi har alldeles för lite av det. Jag tycker att vi borde ha med sån här funktionsbaserat synsätt. Att vi inventerar personens styrkor, alltså inte bara utmaningar, även också styrkor. Och titta hur miljön påverkar på ett bra sätt eller hindrar. Och att vi har det som utgångspunkt för att försöka öka delaktighet och att hjälpa personer att få igång sina liv. Men vi har fortfarande en ganska stark fokus på diagnos och sen inte så mycket på individ. Och det gör att det hamnar mycket inom vården. Och när det också skulle hända saker egentligen i hela samhället, överallt där autistiska personer befinner sig.
Mm. Alltså för det här är ju jätteintressant. Varför finns det fortfarande det här fokuset på diagnos och vård? Vad kan det bero på?
Eftersom det är så som vi har alltid gjort. Alltså, ja, man får inte underskatta hur starkt det är med traditioner och med rutiner som samhällen har skapat. Vi har jobbat med diagnoser i över 100 år. Vi har byggt hela forskningen, ersättningssystem, sättet vi tänker och tycker kring diagnos. Det är svårt att föreställa sig att göra på ett annat sätt.
Mm. Men vad tror du är viktigast? Vad tror du skulle behöva ändras på samhällsnivå för att fler som får en autismdiagnos ska kunna leva ett så bra liv som möjligt?
Jag menar att det kommer upp på agendan på olika ställen, att det blir en prioriterad fråga, att man har ett systematiskt kvalitetsarbete, alltså inte bara kring autism, utan också alltså andra närliggande diagnoser som ADHD och språkstörning och annat. Att det blir någonting som man försöker kolla, var befinner vi oss någonstans? Vad finns det för forskning, utbildning, kompetens? Kan vi få in det på våra ställen och prioritera området? Då kan vi uppnå ganska mycket.
Mm. Men om du skulle säga något konkret, om vi tänker oss en vanlig skola. Vad skulle göra så att fler kunde få det lite bättre?
Jag menar att man tar det här till exempel inkluderingsbegreppet på allvar. Och försöker hur man kan översätta det här till vardagen. Alltså vad betyder inkludering för en skola som organisation och för varje elev? Alltså till exempel att en elev kanske inte måste ut på rasten när man tycker att man blir mobbad där, att man kan sitta längst fram, att man kanske kan ha sina hörlurar. En himla massa saker som ibland skolor tycker att det här är såna här specialanpassningar. När man också skulle kunna tycka att det kanske är en individbaserad pedagogik. Ja,
alltså. Alltså lite mer flexibilitet, ibland väldigt små saker för att det ska funka bättre.
Ja, och kanske skapa så här lite mer järnvänliga områden typ på många ställen för alla, så att det är fler människor som kan vara med.
Ja, det är ju rätt jobbigt i samhället ibland.
Det är det faktiskt för oss alla. Ja,
ja, det är liksom maskiner överallt. Man ska skynda sig. Alltså jag tycker det skulle kunna bli ett lite mer hemtrevligt samhälle.
Det låter bra.
Ja, ja. Men Karin Henriksson, hur har det gått för Kennedys autisminitiativ så här långt? Vad vet vi? Hur går det för dem?
Ja, det vet vi ju inte. Vad vi vet, till exempel som vi inte har nämnt förut, är att han har anlitat en person som heter David Geyer som ska få tillgång till databaser för vaccin, och det är väldigt kontroversiellt. Han är inte läkare eller psykolog eller något liknande, och har till och med blivit anklagad för att ha utfört medicinska behandling utan att ha kompetens för det. Men i det stora hela talet så är det ju då en hård debatt om Kennedy själv, vad han kommer att åstadkomma då. Och september låter ju lite optimistiskt kanske för att ha en rapport klar, och också då om de flesta anser ju att den här nya studien då som han vill göra, det är en återvändsgränd. Man borde titta på all forskning som finns och gå vidare från den. Och det är väl inte det vi kan vänta oss av den här rapporten.
Men vad tror du, alltså det är också lite fascinerande att han vill att det ska ske så snabbt. Vad kan det handla om? Alltså det är 5 månader, det är kort tid alltså.
Ja, det är väl en allmän otålighet att han vill visa att nu ska vi nå resultat här och jag kommer få rätt.
Men Kennedy, jag har inte ringt till dig och frågat om du kan assistera.
Nej, det har han inte gjort ännu.
Nej, det har han inte. Men så du, det sa du redan i början, men alltså du menar att det är helt osannolikt att det kommer fram någonting nytt här.
Men alltså, det finns inga nya hypoteser, det finns inga nya metoder. Jag fruktar ju att man kommer alltid hitta någon som gör forskning, och man kanske hittar någon liten effekt som man då blåser upp och tar som anledning för att ta något beslut. Så det, ja, jag fruktar lite att det kan bli så.
Men i ett längre perspektiv, vilken roll tror du att Kennedys intresse för autism kommer spela?
Alltså, det är verkligen svårt att säga. Alla hoppas att det här på något sätt går över. Om det inte går över, då blir det jättestora konsekvenser av det.
Och vilka konsekvenser tänker du på?
Men till exempel att man kommer att avskaffa vaccinationsprogram. Till exempel.
Ja, men vi sitter ju här idag nu och talar ju om det, så det är klart att det är en ökad medvetenhet om frågan, och det finns sådana saker som World Autism Month och så, för att det ska bli mer uppmärksamhet och mer diskussion och mer debatt och kanske mer forskning, pengar på sikt.
Men en sak som kan komma fram, Sven Bölter, det är kanske att fler människor blir lite intresserade och lär sig något. Då är det bra.
Ja, men allt dåligt brukar också ha något bra. Men inte mer än så.
Inte mer än så, punkt. Okej. Okay. Ja, vi får helt enkelt se hur det går. Men, men Sverige och USA, de är ändå rätt olika när det gäller autism. Och så kommer det fortsätta.
Ja, det stämmer. Vi har olika samhällen, USA och Sverige. Det är svårt att jämföra oss två.
Det är det.
Ja, det är det faktiskt.
Det är det. Ibland så tror man att det är för likt här. Ja, alltså jag vill tacka er båda två. Tusen tack Sven Bölte, professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet, och Karin Henriksson, journalist och författare. Jag är väldigt glad för att ni kom hit och att vi kunde sitta här och prata. Det har varit uppiggande för mig här. Ja, producent idag är Maja Lagerkrans. Förmiddag med är tillbaka imorgon igen, och då är Nicke Nordmark programledare. Det ska handla om det ökade intresset för religion hos unga i Sverige. Vad beror det på att det är faktiskt fler unga svenskar som har valt att konfirmera sig? Vad kan det handla om egentligen? Och det går väldigt bra att skriva till oss här på förmiddag. Vi har en mejladress, formiddagmed@sr.se, formiddagmed@sr.se. Och ni kan också lyssna på alla våra program vi har gjort i appen Sveriges Radio Play. Vi hörs snart!
Klockan 10 blir det nyheter från Ekot och Radiosporten som vanligt direkt här i P1. Och efter det så blir det nyhetsfördjupning och aktualiteter i Studio 1 kväll. Så är Samtal med stil ute med nytt avsnitt.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
I Sveriges Radio Play-appen alltså och här i P1 imorgon fredag på förmiddagen efter 11-nyheterna. Så ska vi återvända till några av lyssnarnas inlägg från förmiddagen.
Hej och välkommen till denna kortare version av torsdagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Tidigare i veckan så har det diskuterats en del om svensk kriminalvård och Lotte Johansson på Värmdö vill fortsätta på det spåret.
Många tror att det är väldigt bra i svenska fängelser och att man får precis det man vill ha och så vidare och att man inte arbetar och så vidare. Men det är faktiskt arbetsplikt i fängelse. Alla måste antingen genomgå behandling eller studier eller jobba. Det kan vara städa, tvätta, verkstad eller vad det är. Och då är timlönen 17 kronor per timme för att jobba i fängelse. Mm. Och de får inte ha några andra pengar. Så det här är de enda de har. Har de en sjukpension eller någonting så stängs den av. Så att det här är liksom deras enda inkomst. Mm. Och för det så ska de då finansiera till exempel frimärke för att kunna skicka brev. För man kan ju inte använda internet och sådana saker. Och det kostar då, vad kostar ett frimärke? 22-24 kronor idag?
Ja, säkert. Jag har ingen riktig aning.
Men det är dyrt. Och så ett telefonkort som har en helt annan taxa där inne än vad som är på utsidan. Det är ju liksom minuttaxa då. Så att jag tänker att ja, men dels så finns det mycket saker som skapar irritation. Du har, om vi tar nu Livsmedelsverkets nya riktlinjer för vad en vuxen eller vad en människa behöver äta, så har ju den minskat. Till exempel så ska man rekommendera man då 350 gram kött. Och det får ju konsekvenser därinne att till exempel Skänningsanstalten börjar ju då och ja, arbetsvägra vissa fångar och sen så blir det liksom upplopp. Och det är just de här sakerna som vi ser. Att man, jag tycker att man är väldigt opedagogisk när man ska alltså presentera beslut eller förändringar och sådana saker. Så att jag skulle vilja att man tittar mer på vad är det som ligger bakom en sån här till exempel ett upplopp eller människors åsikter om att låsa in dem och släng nyckeln och så vidare. För 65% av de som sitter i fängelse sitter under ett år. Mm. Och 50% av dem har ADHD och 35% återfaller efter 3 år dessutom.
Och vilka med det då som bakgrund, vad skulle du vilja se för förändringar eller vilka konsekvenser skulle det behöva ha?
Nej, men jag tycker att jag skulle vilja se mer sånt arbete som de kan försörja sig på utsidan. Till exempel den här gruppen som har kortare straff som åker in och ut som kallas det så kallade svängdörrsklientellet. De hinner inte komma in i någon behandling, någon riktig behandling. De hinner inte komma in i någonting utan de åker bara in och ut. Och sen till slut så blir kanske straffen till och med längre och längre och längre. Men det här har man kunnat gjort någonting åt tidigare. Så sätt en fotboja på dem och låt dem komma in i någon form av verksamhet så att de kan försörja sig. Om vi tar den här Rickard
Andersson. Alltså att fokusera på att försöka få dem att funka i samhället mer.
Ja, men precis.
Men liksom ett större fokus på ordet vård i kriminalvård då. Men det känns som att det är inte riktigt tidsenligt. Det är inte riktigt så det låter i debatten, utan tvärtom. Låt det vara tuffare. Det är jättebra att de sitter fler i samma cell. De har det alldeles för bra. Det ska vara tuffare, hårdare, svida mer. Det är mer åt det hållet debatten drar.
Ja, precis. Då förstår man ju heller inte att om vi tar dubbelbeläggning till exempel så kan ju två fångar hamna i samma cell. Någon som har knappt gjort någonting och någon som har gjort väldigt mycket. För det är ju så att en som inte klarar av att vara i fängelse på en öppnare anstalt, klass 3 då, av säkerhet, den skickas ju iväg till ett hårdare fängelse och hamnar då på klass 2. Då kanske det är någon som kommer från klass 1 som har suttit väldigt, väldigt länge för många, många olika brott eller väldigt grova brott. Och den hamnar också på klass 2. Då kan de här två hamna i samma cell. Det betyder att ja, men det står, om du kan titta på kriminalvårdens hemsida, så är det så att det är ingen uppdelning av. Alltså man har inte riktigt koll på vilka man sätter i samma cell. Mm. Och jag kan säga att när jag gjorde film om kriminalvård i början av 2000, så var jag på isoleringsavdelningen på Kumla bland annat. Och då sa han som hade jobbat där väldigt länge att ibland när de hade tråkigt, då släppte de ut två fångar som de visste inte tålde varandra. För då blev det slagsmål och då blev det roligare på jobbet.
Intressant. Ja, du har alltså gjort dokumentärfilm om det här. Intressanta.
Jag har två filmer till exempel till och med.
Lotte, jätteintressanta. Det finns mängder av debattämnen i det här som du har sagt. Det blev ett långt samtal, men jag ser det som en brygga in till flera olika debatter som kanske kommer att skapas av detta. Ja. Jag tackar dig så mycket.
Tack, hej.
Hej. Satish Komar i Malmö. Hej.
Ja, hej Thomas, hej.
Skolan står det att du vill prata om.
Ja, jag skulle prata angående om senaste utvecklingen i samhället. Det är mycket oroväckande det här tillträdeförbud av föräldrar som kan inte gå i skolan.
Mm-hmm. Man tycker att en del föräldrar bråkar och stökar och lärarna säger att ni får inte komma hit.
Ja, det är ju jättedåligt från båda sidor. Mm-hmm. Om vi ska fördjupa konflikten, det ska fördjupas ännu mer. Måste en sida eller båda sidor måste ha något förlåtelse eller samförstånd eller tålamod. För att inte utveckla den här problemet ännu djupare, ännu mer. Det är jättedåligt beslut att föräldrar ska inte komma till skolor. Den här fysiska relationen i dagsläget har minskat bland medborgare, jag skulle säga. Myndigheter och skolor och alla är stängda dörrar och det finns en kluft mellan folket och myndigheter, oavsett skolor eller försäkringskassan eller Skatteverket eller social eller alla är stängda dörrar, alla är rädda.
Men är det rimligt att lärare ska behöva stå ut med hotfulla föräldrar?
Nej. Det är ju jättedåligt att man ska hota sina barns lärare. Det är jättedåligt. Men jag tycker att det finns något problem att skolor skulle lösa med samtal. Med att prata med varandra och boka tid och varna att det är ju jättedåligt och skolan ska vara en vänlig miljö både för barn och föräldrar. Mm-hmm. Det inte går att någon ska hota och sen ska utvecklas ännu mer och sen till ska bli en lag och att någon inte kommer till skolan och inte prata. Det är jättedåligt utveckling och oroväckande. Ja. Den här förbud och bestraffning och sådana saker, det fördjupas ännu mer konflikten i samhället.
Ja. Jättebra. Tack för att du ville vara med i programmet.
Tack själv, Thomas. Tack. Hej. Hej då. Hej, hej.
Torvald Tillman i Södertälje. Hej.
Ja. Hej, hej.
Vad vill du prata om?
Jag vill prata om att Svenska kyrkan bör ta ett initiativ för att försöka återförena den protestantiska och den katolska kyrkan. Tanken må ju vara helt absurd och det är väl ungefär som att plocka ner månen. Men jag tycker ändå... Ja.
Ja, det är nog många som tänker så. Varför ska man få den protestantiska och den katolska kyrkan att gå ihop igen?
Därför att det religiösa kristna budskapet är så viktigt att de här båda kyrkorna måste försöka övervinna sina motsättningar. Och vad gäller påvens funktion får man väl i så fall tänka sig att den blir mer symbolisk än reellt politiskt religiös. Va?
Vad tror du om möjligheterna? Det har inte varit så mycket snack om det här att de skulle gå ihop.
Nej, och själva tanken verkar ju orimlig därför att svårigheterna är ju så enorma. Och framförallt då motståndet från katolskt håll skulle väl bli närmast oövervinneliga. Men jag tycker ändå att den svenska kyrkan kunde ta ett initiativ och se om det möjligen funnits någon liten möjlighet att komma vidare på den här vägen.
Mm. Ja, ja. Vi får se om det finns någon som tycker att det här är ett debattämne som de vill kasta sig in i.
Det är väl ytterst tveksamt naturligtvis, men vi får ju hoppas. Ja,
ja, det måste du ju hoppas ändå. Tack ska du ha, Torvald.
Mm. Ja. Tack, hej.
Fredag morgon klockan 9:30, då startar nästa direktsända Ring P1. Då har vi 30 minuter att fylla. Det är också det sista programmet för veckan, så ta chansen och anta utmaningen och ring till oss. 020 22 10 10, Ring P1. Vad ska vi prata om?
Nu denna torsdag kväll i P1 gäller det land- och sjövädret under kommande dygn. Och jag säger, god kväll SMHI.
Ja, god kväll, och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett högtryck täcker Skandinavien och ger under morgondagen sol på de flesta håll i landet. I Norrland passerar tidvis tätare moln och längst i norr för ett lågtryck på Norska havet in en del skurar. Risken för bränder i skog och mark är imorgon stor eller lokalt mycket stor i delar av östra Götaland och sydöstra Svealand. Gräsbrandsrisken är imorgon eftermiddag stor eller lokalt mycket stor i stora delar av fjällkedjan. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Klart väder och nattetid mellan 5 och 10 grader. Imorgon sol med bara lättare molnighet och fram på dagen 18 till 23 grader. Mest svag växlande vind. Hela Svealand, mest klart och i natt 4 till 9 grader. Imorgon sol med en del höga molnslöjor och dagtid omkring 20 grader. Svag vind som imorgon i den västra delen vrider till syd eller sydväst och ökar en aning. Hela södra Norrland, även här mest klart väder, men under natten ökar molnigheten västerifrån. Natttemperatur 4-9 grader. Imorgon mycket moln, men från eftermiddagen mest soligt väder. Dagstemperatur 18-23 grader. Växlande vind som imorgon blir sydlig med tidvis friska vindbyar. Västerbottens län. Mest klart, men från i natt breder mer moln ut sig västerifrån. Då mellan 2-7 grader. Fram på morgondagen mest molnigt och någon skur, men till kvällen mest soligt. Temperatur 14-19 grader och svag vind imorgon omkring syd och något ökande. Norrbottens län. Mest klart, men i natt drar lite mer moln in över fjälltrakterna. Nattetid 0-5 grader, i fjällen någon minusgrad. Imorgon först mest soligt, men under dagens gång ökar molnigheten och skurar sprider sig österut över området. På dagen 12-18 grader, i fjällen 5-10. Mest svag vind imorgon omkring syd med tidvis friska vindbyar. Vidare under helgen får norra Norrland fortsatt tidvis molnigt väder, lite blåst och något regnstänk. I övriga delar av landet väntas mest soligt väder med en del slöjmoln. Dagstemperaturerna blir allmänt något högre och kommer upp runt 25 grader på många platser. Under söndagen kan regn börja leta sig in västerifrån över landet, men hur mycket regn det rör sig om är osäkert. Nästa vecka ser lågtryck ut att kunna bryta sig igenom västerifrån och ge mer ostadigt väder, med regn framförallt från Svealand och norrut. Då går vi över till temperaturuppgifter. Stockholm har idag haft som högst 18 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 21, Kalmar 20, Visby 15, Jönköpings flygplats 18, Norrköping och Karlstad 20, Gävle 16, Mora 18, Sundsvall 19, Östersund 15, Storvallen 16, Umeå 17, Vilhelmina 15, Luleå 16, Jokkmokk 14, Kiruna 11 och Kattejokk 8 grader. Och dagens allra högsta temperatur i landet blev drygt 23 grader och noterades i Karlshamn. Nu övrigt Europaväder. Vi har varm luft som täcker södra Europa. I gränsen till svalare luft i norr bildas regn, skurar och åska. En del av värmen strömmar nu norrut mot brittiska öarna och Skandinavien. Oslo har idag haft som högst 21 grader, Helsingfors 18, Riga 13, London 25, Paris 32, Nice och Wien 25, Berlin 24, Warszawa 20, Kiev 18, Moskva 22, Malaga 29, Rom 35, Belgrad 28 och Aten 32 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 37 grader och uppmättes i Komsomolski i Ryssland och Estepona i Spanien. Med det går vi över till en kort nederbördssammanställning för Sveriges del för det senaste dygnet. Regn eller skurar har förekommit här och var i landet, främst i Norrland. I Götaland och Svealand har endast ringa mängder noterats. I södra Norrland rapporterade Junsele i Ångermanland 2 mm och Krångede i östra Jämtland drygt 1. I övrigt kom ringa mängder. I norra Norrland uppmätte Tjåkape i mellersta Lappland 13 mm, vilket är landets högsta notering. I övrigt fick Vidsel i Norrbotten 10, Malåbrännan i södra Lappland 9 och Vilhelmina också i södra Lappland 8. Med det går vi över till en sjöväderprognos. Ett högtryck växer in över Skandinavien och får imorgon centrum över Östersjön och Finland. Utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Sydost 7-12 meter i sekunden, i natt 10-15. Imorgon på Tyska bukten åter 7-12. God sikt. Skagerrak, Kattegat och Öresund. Nordost eller växlande 2-7. Från i natt mest omkring sydost. God sikt. Vänern växlande 1-6 och god sikt. Bälten och sydvästra Östersjön. Ost eller sydost 3-8. I natt ökande 5-10. Imorgon ytterligare något ökande. Och god sikt. Södra Östersjön, nord eller växlande 2-7. Imorgon omkring ost och på eftermiddagen något ökande. God sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Rigabukten, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nord 5-10. Imorgon eftermiddag vid svenska kusten växlande 2-7. Mest god sikt. Finska viken omkring nord 4-9, imorgon eftermiddag något avtagande. God sikt. Hela Bottenhavet och norra Kvarken. På västra delen växlande 1-6, i övrigt omkring nord 4-9. I natt allmänt nord eller nordväst 2-7. Imorgon på den västra delen åter växlande. God sikt. Och till slut Bottenviken, nord eller nordväst 4-9, i natt 1-6 meter i sekunden. Imorgon växlande, på eftermiddagen fridande till syd eller sydväst och något ökande. God sikt. Och så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde, sydost 6 meter i sekunden, Oxöj 4, ost 7, Skagen, sydost 2, Nordkoster, sydväst 1, Väderöarna, nord 1. Måseskär lugnt, Pålgrunden, sydost 2, Naven, sydost 1, Vinga, nord 3, Nidingen, nord 2. Anholt, nordost 4, Hallandsväderö, nord 4, Drogden, syd 4, Falsterbo, syd 2, Arkona, ost 1, Skillinge, väst 3. Hammerodde, lugnt, Hanö, sydost 7, Utklippan, ost 3, Ölands södra udde, väst 1, Ölands norra udde, nordost 3. Harstena, nordost 2, Håberg, nord 4, Östergårdsholm, nord 5, Fårösund, nord 6, Gotska Sandön saknar jag tyvärr uppgift på. Landsort och Skarbö, båda nordost 3, Svenska Högarna, nordväst 6, Söderarm, nordväst 8. Finska Utö, nordväst 9, Nyhamn, nord 5, Märket, nord 8, Örskär, nord 4, Äggegrund, väst 1, Kuggören, sydväst 1. Brämen, sydost 2, Lunge, sydost 1, Skogsudde, nordost 2, Jennesklubb, nordväst 2, Holmen, ost 3. Bjureklubb, nordväst 2, Piterönskär, nord 3, Rödkallen och Storön, nord 2 och Kemifyr till sist nord 8 meter i sekunden. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 5:05 i morgon bitti med en sjöväderrapport. Och med det önskar jag er alla en god kväll och en god natt.
God kväll, här är Ekot. Och först om dagens flygkrasch i Indien. En passagerare uppges ha överlevt den här kraschen. Och enligt lokala myndigheter så har minst 240 personer omkommit när planet störtade i ett bostadsområde. Då ska vi se, vi verkar ha lite problem med våra inslag här. Jag avvaktar och berättar då under tiden att flera sajter och appar under kvällen har fått tekniska problem. Där ibland bland annat då IKEA, Google och Snapchat. Själva störningarna, de ska ha uppstått på grund av problem med Googles molntjänst, Google Cloud. Vidare så, då ska jag berätta att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska granska samhällets insatser vid skolskjutningen i Örebro. Det här för att kunna dra lärdomar inför framtiden. Uppdraget från regeringen, det ska redovisas om ett år. Tillbaka då till dagens flygkrasch i Indien. Minst 240 personer ska alltså ha omkommit. Nej, då verkar det fortfarande vara lite problem med våra sändningar här. Jag går helt enkelt vidare och kör de telegram som jag har. Och då gäller det Norge. För norsk polis ska i framtiden bära vapen på permanent basis. Det här beslöt en bred majoritet av ledamöterna i det norska parlamentet idag. I flera år så har det inte funnits någon majoritet för att polisen i Norge alltid ska bära vapen. Men flera partier, däribland det norska Centerpartiet, Høyre och Arbeiderpartiet, har ändrat uppfattning. Det här rapporterar NRK. Den 15-årige pojke som erkänt knivmordet på en för honom okänd 31-årig man i Norrköping i våras har dömts till 4 års sluten ungdomsvård. Åklagaren Robert Eriksson hade yrkat på 9 års fängelse och beskriver gärningen som ett brutalt lustmord, där rapporterar P4 Östergötland. Domstolen betonade att om pojken hade varit 18 år så hade påföljden istället blivit livstidsfängelse. Nu då, dagens flygkrasch i Indien har alltså krävt minst 240 personers liv.
En video på sociala medier visar hur flygplanet från Air India strax efter start sakta sjunker mot marken som att det är på väg att landa. När det försvinner ur sikte bakom flera hus fylls himlen av ett gigantiskt eldklot. Det var alldeles efter start från staden Ahmedabad i nordvästra Indien som planet på väg till London, en Boeing 787 Dreamliner, störtade. En av de över 240 personerna ombord på planet uppges ha överlevt kraschen enligt indiska medier. Utöver de ombord på planet har ett stort antal människor på marken omkommit eller skadats svårt. Bland de dödade vid nedslagsplatsen finns medicinstudenter som befann sig i ett studenthem som planet störtade in i. Ombord på planet som var på väg till London fanns förutom indier, brittiska medborgare, portugiser och kanadensare. Indiens flygminister Ramon Naidu säger att man ska göra allt för att få reda på vad som har hänt.
We are going to do a fair and thorough investigation. We are not going to spare anyone. We are not going to leave any stone unturned. And we are going to go to the depth of why this incident has happened. That much I can tell you now.
Vi kommer att vända på alla stenar, säger den indiske flygministern. Vid nedslagsplatsen pågår nu sökandet efter planets svarta lådor som man hoppas ska ge ledtrådar till varför planet kraschade. Flygolyckan idag är den värsta i Indien sedan 2010 då 158 personer omkom när ett plan gled av landningsbanan i staden Mangalore.
Jag rapporterade vår utrikesreporter Peder Gustafsson. Ska vi se inrikes nu. Kraven på cybersäkerhet ska höjas för flera aktörer. Däribland myndigheter och företag här i Sverige. Det är enligt ett lagförslag från regeringen. Och enligt regeringen så kan de som inte lyckas leva upp till kraven få betala vite. Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar.
Vi får fler tillsynsmyndigheter, men vi får också bättre verktyg att ingripa mot aktörer som inte tar sin cybersäkerhet på tillräckligt stort allvar när man är ansvarig för samhällsviktig verksamhet.
Lagförslaget utgår från EU:s uppdaterade direktiv om cybersäkerhet, NIS 2, som började gälla i fjol. Jämfört med det tidigare direktivet ställs tydligare krav på bland annat riskanalyser och olika säkerhetsåtgärder. Fler aktörer ska även omfattas av redan nu existerande krav på digital säkerhet, däribland sektorer inom energi, transport och avfall, samt vissa medelstora företag. Även SVT, som de senaste dagarna drabbats av överbelastningsattacker, kan komma att omfattas av den nya lagen enligt Carl-Oskar Bolin.
Naturligtvis en viktig lärdom för alla aktörer som ägnar sig åt samhällsviktig verksamhet att man vidtar de åtgärder som krävs för att man inte ska drabbas eller att ens kunder inte ska drabbas utav konsekvenserna av överbelastningsattacker. Och här finns arbete kvar att göra i Sverige, det är helt uppenbart.
Förändringarna föreslås träda i kraft i början av nästa år. Innan förslaget skickas ut till riksdagen för beslut ska det granskas av lagrådet.
Reporter var Martin Nilsson. Så gäller det skolpengen. Ett avdrag på 6% för platser i friskolor ska ge en mer likvärdig skola. Det här föreslås i en utredning till regeringen. Vi har skolminister Lotta Edholm.
Det är ju ett väldigt viktigt steg mot att vi får ett system som med mycket större likvärdighet.
Utredningen föreslår alltså att friskolor ska få 6% mindre per elev än vad som betalas till en plats i en kommunal skola. Idag är det samma peng för friskoleplatser och kommunala platser. Friskolor föreslås också gå miste om den automatiska uppräkning av skolpengen som de får när en kommun av någon anledning behöver satsa mer pengar i den kommunala skolan. Utredningen föreslår också att kommuner ska kunna göra undantag från avdraget på 6% för friskolor. Och där finns en risk att enskilda kommuner kan komma att gynna friskolor, det säger utredaren Lena Holmdahl. Friskolornas arbetsgivarorganisation Almega har riktat kritik mot förslaget och anser att avdraget på 6% kommer att leda till nedläggning av många friskolor. Men utredaren Lena Holmdahl avfärdar kritiken.
Jag tycker Almega ska läsa utredningen. De ska titta på alla de olika förslagen vi har. De ska titta på de konsekvensanalyser vi har gjort kring de här 6% och hur vi har kommit fram till. Och vi bedömer ju inte att det skulle slå så hårt som de gör gällande.
Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson Åsa Westlund är försiktigt positiv till förslaget.
Ja, men det skulle kunna bli en litet steg åt rätt håll.
Reporter Erik Ridersolpe. I Japan så är det brist på ris och priset har nu nästan fördubblats det senaste året. Risbristen har blivit så allvarlig att landets regering tvingats att ta av det ris som sparats för nödsituationer. Landets jordbruksminister har fått i uppdrag att utreda varför det har blivit sån här brist. Några orsaker är bland annat dålig skörd på grund av en värmebölja förra året och ett jordbävningslarm förra året som fick folk att köpa på sig mycket ris. Avverkningen av skog har börjat inför bygget av Norrbotniabanan, den 27 mil långa järnvägen mellan Umeå och Luleå. Och först ut är skog vid sträckan Davo-Skellefteå.
Ja, nu har vi efter mycket planerande och lång väntan äntligen kommit igång. Och det vi har startat med nu är avverkningar för förberedande arbeten. Bygg ersättningsvägar och andra ytor för de kommande markentreprenaderna för järnvägen.
Tommy Söderström är avverkningsledare på Trafikverket och vi möter honom i skogen norr om Sävar i Umeå. 20% av berörd skog ska huggas ner det första året och det kommer att bullra för alla som bor i närheten. Skogsavverkningen ska bland annat ta hänsyn till djurlivet. I Skellefteå kommun planerar de till exempel att styra avverkningen till vintern för att inte störa fåglar som häckar här.
Det finns ju fågelskyddsområden och andra djurområden som vi behöver ta hänsyn till. Och sen har vi en mängd med fornlämningar som man kommer att passera som ska undersökas innan de tyvärr då försvinner.
Hur lång tid kommer det ta?
Ja, vi har börjat nu och den här första avverkningsentreprenaden kommer att hålla på ungefär 1,5 år. Sen tar nästa entreprenad vid, så totalt sett så kommer vi nu hålla på att avverka i ungefär 4 år.
Reporter Lova Nyqvist-Sköld och Pia Diaz-Bergner, P4 Västerbotten. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder, men i norra Norrland mer moln och skurar som rör sig in västerifrån under dagen. Från omkring 20 grader i söder ner till 10-15 grader i norr. Den som hjälpte mig att ro den här sändningen i hamn, det var producent Louise Steinberger. Jag heter Johan Westerberg.